Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
En av mina första patienter var en 13-årig pojke som kom in i chock till akuten. Och han hade varit med om något så väldigt svårdiagnostiserat som att ha spelat pingis och fått ont i ryggen. Han spelade pingis, sa aj, blir blek och kommer in med ambulans. Kallsvettig, blekblå, mycket, mycket tyst, inget kännbart blodtryck. Och så dör han.
Va? 13 år gammal? Mm. Vad var det som hade hänt då?
Han hade Ehlers-Danlos syndrom och kroppspulsådern hade spruckit.
EDS alltså?
Mm.
Fy vad hemskt.
Ja. Detta vittnar lite om den komplexitet som finns. För Ehlers-Danlos syndrom som vi ska prata om nu då är ju en mängd lite olika, men 12-13 sådär olika ärftliga sjukdomar. Det beror helt på vilken kroppsdel som drabbas och om detta ska jag berätta.
Och så ska du prata en del om genetik också.
Ja, precis. För den ärvs ju på två sätt. På dominant sätt och på recessivt sätt. Så jag skulle tänkte jag skulle förklara vad det är.
EDS och genetik. Det är alltså vad Läkarpodden ska handla om idag. Varmt välkomna.
Och avslutningsvis, så här är det.
Usch, jag känner att jag fortfarande är lite i chock över den där historien som du berättade om 13-åringen. Den 13-åriga pojken som dog.
Ja, det är en...
Hur gammal var du då när han kom in?
Jag var 32 år gammal.
Hur länge hade du jobbat som läkare?
4 år, alltså som specialist. Då.
Men hur kände du när han kommer in om man alltså, inte hade
jag visste ju inte vad det var. Så att jag, det stämde inte överens. Han var alldeles för sjuk, det stämmer ju inte. Spelar pingis.
Mm.
Har det hänt? Har han fått ett pingisbord över sig?
Och
har han
bara,
ramlat
nej.
Ut? Ingen, nej, han stod bara där och så fick han ont.
Men du, och vad liksom, kommer du ihåg hur dina tankar gick då? Alltså vad trodde du att det kunde handla om?
Jag såg ju vad det handlade om, jag kunde inte få ihop. Han var i chock. Jag visste ju inte först alltså, om det var en allergisk reaktion. Varför var han trycklös? Mm. Man börjar ju fundera på, det finns ju inget trauma här. Hon var skjuten eller påkörd eller något sånt där, så undrar man ju, då ser man ser ju en person, även om man har jobbat ett par år så när man ser dem här i chock så är en blek och kallsvettig och oerhört allmän påverkad som vi pratar så mycket om det här med allmän påverkan av de olika sinnen. Man ser att han är vaken men han är väldigt trög och slö och kall och vit, genomskinlig nästan, så att jag förstår att det är något, och det är ganska vanligt i mitt yrke att man träffar patienter när man inte har diagnosen, och då gör vi ju det vi alltid gör, det vill säga behandlar symptomatiskt. Så att jag började med, och jag stack honom i halsen och letade upp ett kärl i halsen och sprutade adrenalin och fick i stort sett igång, hjärtat gick bara fort, men det som man inte visste då var att han blödde ju inuti. Så alltså, kroppspulsådern har spruckit på grund av att han har den här ärftliga bindvävssjukdomen som i hans fall. Då.
Och det visste man inte förstås?
Och det visste man, men jag visste inte det. Det uppdagades, det tog ungefär en timme. Jag har haft flera patienter från samma familj senare.
Och det var fler i familjen som hade drabbats av just EDS?
Ja, precis. Olika former dock.
För att EDS är en genetisk eller till och med ärftlig sjukdom?
Ja, det är samma sak då. Genetisk och ärftlig då. Men man kan ärva det på olika sätt. Och det är samma syndromgrupp nu. Det här är en 12-13 stycken olika. Det beror på vilken klassifikation man har. Socialstyrelsen har en. Och det beror på lite hur man delar in. Det spelar ingen roll. Biologin bryr sig inte hur den blir indelad. Men det är ju så att det blir... antingen så har man en gen som kodar för dåligt protein, och det är det vanligaste proteinet som finns, som jag trodde många år innan, som heter kolagen, men det heter kollagen.
Kollagen, ja. Det har man ju hört talas om.
Ja, det har man ju, va? Ja. Och det ingår i all bindväv och stödjer vävnad och allting sånt där. Och det är ett protein som finns, jättemest vanliga protein som finns i människan och i djur och allting då. Mm. Och då har man en störning i kodningen för det här, och den är autosomalt dominant, och det ska jag berätta vad det är. Men ärftlighet som är dominant, vilket gör att man får den då om en av föräldrarna har den.
Okej, så att ärftligheten är så pass stark så att det räcker med att en har den för att det ska gå vidare till barnen.
Just, och sen finns det...
Men gör det alltid det?
Ja, och sen så finns det recessiva former som gör att båda måste ha det, och det ska jag också förklara vad det är, tänkte jag.
Dr. Mikael, innan vi går vidare och du förklarar liksom lite mer noggrant vad EDS egentligen är för någonting, så kan du väl förklara varför du vill att vi ska prata om genetik när vi pratar om EDS?
Ja, alltså den ärvs, den här sjukdomen, på två olika sätt. På ett dominant sätt och ett recessivt sätt. Det är, och då tycker jag det är viktigt att förstå varför ögonen blir blå eller bruna. Och förstår man det, då förstår man på samma sätt får man den här sjukdomen.
Okej, hur funkar det? Vad är dominant och vad är recessivt?
Ja, och det finns det olika sjukdomar. Det kan drabba tänderna, och det kan drabba leder, och det här kan drabba huden, och det kan drabba ryggraden, och man kan gå med sned rygg, och man kan ha...
EDS?
EDS, alla kan drabba olika. Alla de här mängderna jag pratar om. Det beror sig på vilken del av bindväven som har blivit dålig, och det är genetiskt styrt.
Så att EDS är i grund och botten en bindvävssjukdom?
Ja, och det här kollagenet, det här proteinet som ingår, och det finns andra saker också som blir defekta beroende på vilken gen då som man har.
Men är det alltid genetiskt?
Ja.
Det är alltid genetiskt?
Det finns några, det kan nydebutera i mindre än 1% av fallen. Lång historia, men vi kan säga att ja, det
oftast är... Oftast i alla fall. Ja. I den absoluta majoriteten av fallen så är det genetiskt. Det är alltså ärvt. Och då går vi till det då. Vad är då dominanta och recessiva gener? Vad är skillnad?
Ja, det ska jag berätta. Det är så här, för det är mer genom att ta ett exempel bara för att man ska förstå det enkelt. Mm. I cellkärnan så finns vår arvsmassa. Och där har vi då 23 kromosompar, det blir 46. Och man har två könskromosomer, och då har man någon av de andra, så sitter det koder för hur hela människan ska byggas upp. Och i vissa fall så har man då en dominant gen, då kommer man få en gen från mamman och en del från pappan, och är det någon av dem som har den här genen, då får man den. Mm. Då är den dominant. Mm. Men annars har man någonting som är recessivt, då måste man få den från båda.
Okay.
Annars blir man...
Så vissa gener är dominanta och vissa är recessiva?
Ja, och då annars blir du något som det kallas för frisk bärare. Du får ingen sjukdom, du är fullständigt normal, men du bär den vidare. Och då vill jag bara ta exemplet.
Och då, om man träffar någon annan som också är bärare och får barn, då är det plötsligt två bärare som möts. Ja, och då blir det dominant.
Sjukdom. Nej, då får man sjukdomen. Då slår den, man blir båda två. Jag tror jag ska försöka återkomma till att ta mitt förslag med det blå och bruna ögonen.
Ja, men gör det.
Jag tror det. Mm. Därför att det bruna är dominant över det blå. Mm. Så om du får ett brunt anlag och ett från mamman eller pappan, från en förälder, och ett blått från den andra föräldern, så blir ögonen bruna. Om du får ett blått eller brunt eller brunt eller blått, så blir de bruna. Får du brunt och brunt, så blir det brunt.
Så det är bara om det är blått och blått?
Blått och blått. Då är det recessivt. Det blåa, så då måste du ha ett recessivt anlag som får stå tillbaka och inte bli blå ögon. Men du bär det med dig. Och så träffar man någon som har ett annat. Till exempel som på den du tittar just nu.
Mm.
Som då pappa har då två blåa anlag, recessiva.
Mm.
Och mamma har brunt och blått. Och så möts blått och blått. Och då får jag blåa ögon, recessivt.
Jag har en invändning redan och genast. Min biologiska far och min mamma har båda bruna ögon och det har inte jag. Jag har ljusa ögon. Hur förklarar du det om båda har bruna ögon och brunt är dominant?
Alltså brun och grön ögonfärg dominerar över blå och grå, principiellt sett.
Där satte du dit med de gröna mina.
Ja.
Jag trodde inte det gick att få ljusa ögon då.
Men det är lite spännande det här med dominans. För det finns, nu har vi klart gjort det här. Alltså, får man ett anlag från en förälder så kan man alltså vara friskbärare.
Mm.
Men är den dominanta typen av EDS, då, vissa former av den här, då får man den.
Mm.
Och så kan man bära sjukdomen igenom då. Men det finns, bara för att visa det här med dominans, så är det lite skoj att man till exempel, det är samma sak med skrattgropar. Har du gener för skrattgropar så är de dominanta över att icke. Så någonstans på de här kromosomen sitter det kodat för skrattgropar. Och det sitter också, får jag be dig knäppa händerna.
Mm.
Okej.
Jag gör det nu framför mikrofonen här.
Ja, och då är höger tumme dominant överst över vänster.
Nej, vänster.
Ja, då har du ett recessivt anlag. För om du tittar på den övriga gruppen så knäpper man så här.
Nej.
Och då ber jag dig lägga armarna i kors. Och då har alltså höger är dominant över vänster.
Den man stoppar in.
Ja, den som ligger
är,
över.
Den som är längst fram. Ja, det är min högra. Ja,
och jag har vänster. Jag kan inte lägga över höger. Jag vet inte ens hur man gör.
Jag kan, men det
vi pratar om är olika förmågor. Jag vill bara berätta om det fantastiska genetiska och arvs. Det får vi göra.
Men vadå, jag fattar inte. Vadå, finns det ett genetiskt arv som talar om för mina armar att jag ska lägga den högra armen över den vänstra?
Svar ja.
Det är så konstigt.
Visst är det konstigt. Vida näsborrar är en annan sak. Örsnibbar är ju, det är ovanligt. Det finns ju någon som har, de sitter nerbundna. De är recessiva. Till exempel förmågan att rulla tungan.
Mm.
Det är dominant över att inte kunna den. Jag tror folk, man rullar tungan som ett rör.
De flesta kan det.
Ja.
Mm.
För det är dominant i anlaget som vår skapare tänkte till när man gjorde kromosomarvsmassa. Visst är det spännande? Men detta är olika exempel på.
Men vänta, jag måste bara få en sista grej. Jag ska verkligen inte fastna vid det här, för det är inte det handlar om. Men när jag satte mina händer mot varandra, alltså när jag knäppte mina händer, då hamnade min vänstra tumme överst. Ju.
Ja.
Och då sa du, då är din vänstra tumme dominant.
Nej, det sa jag inte.
Nej, men det kanske inte sa.
Nej, det sa jag inte. Men att om du har du måste ha fått med dig två recessiva anlag för att lägga vänster tumme överst.
För att det normala är att lägga höger tumme överst.
Ja, om du får från den ena föräldern höger, lägga högern över. Och den andra från vänstern över, så blir det höger över.
Så att båda mina lägger med vänstern överst?
Det får man tro. Ja, men visst är det spännande, lite kul.
Ja, otroligt märkliga grejer också. Man tänker sig att det ska vara hårfärg och lite så liksom. Men hur man lägger tummen och hur man...
Virvlarna, om de är motsols eller medsols.
Är det också genetiska anlag? Oh, gud vad konstigt. Okej, men om man då tar den här lilla skolan i genetik som du nu har haft för oss. Och så liksom tillämpar vi den på EDS som det ska handla om idag.
Ja.
Alltså på vilket sätt är det du har sagt nu relevant för EDS?
Alltså har man den här, det finns lika många recessiva som dominanta typer av det.
Av
EDS.
EDS ja.
Och i ena fallet så behöver man alltså ett anlag och det andra så behöver man båda anlagen för att man ska få sjukdomen. Men man kan alltså vara en frisk bärare som bär med sig den sjuka genen som träffar en annan som är frisk bärare som har den sjuka genen. Och så möts de två sjuka generna och då får man sjukdomen än några varianter.
Men kan man kolla det?
Ja, det kan
man kolla om man är bärare av EDS?
Ja,
genen,
ja det kan man. Det är väl definierat var de sitter.
Och då kanske man gör det framförallt om man har någon i släkten som har EDS.
Precis.
Då kanske man vill veta det.
Ja, eller om man har konstiga sjukdomstillstånd man inte har fått riktigt kläm på. Varför någon är väldigt överrörlig eller har väldigt mycket mjuk, tunn, väldigt konstigt töjbar hud.
Men om man till exempel vet att man är bärare av EDS-genen fast man inte är sjuk, kan det då finnas en poäng att man, och så träffar man en partner som man tänker att man skulle vilja skaffa barn med, kan det då finnas en poäng att man kollar om den andra också är bärare, bara för säkerhets skull?
Det kan man ju göra, och det är vad det är, alltså genetisk rådgivning är det du frågar om, kan man ha det? Det kan man absolut ha. Men det är ju en ovanlig sjukdom och en på 10 000, men
en på 10 000 har liksom
ungefär
EDS.
Men om du träffar någon från samma patientförening. Det här är samma sak. Det här uppdagades för 50 eller 100 år sedan vad det gäller blödarsjuka som har ett liknande system. Mm. Och då har ju de, var ju folk som inte förstod det, så här lika sökte lika, så blödarsjuka sökte sig till blödarsjuka. Ja, gissa då om risken för att få ett sjukt barn ökar.
Mm.
Något
ja, det gör
så
det.
Enormt. Mm. Och då finns det ju naturligtvis skäl för att ha lite genetisk rådgivning. Mm. Om det är så här att du har 50% risk att barnet ska bli sjukt, då får man fundera åtminstone. En del tycker inte att man ska bry sig om någonting, och läkare och naturvetenskaper tycker ju man ska rota i allt.
Mm. Jag förstår. Ja. Okej, men då tar vi ett riktigt grabbartag om EDS. Du sa till mig, eller liksom du svepte förbi det faktum att EDS är inte en sjukdom.
Nej, det är en grupp av sjukdomar där olika proteiner påverkas, kollagen påverkas, man får dålig stödvävnaden. Vi har stödvävnad i senor, runt leder, runt muskler, runt ryggraden, runt ögat finns det en form som gör att man får synstörningar. Så att vi
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Har stödvävnad i hela kroppen överallt. Och blir de defekt på olika sätt. Så tandkött, väldigt tidig tandlossning kan vara ett symptom som, och det kanske är det mest framträdande, och då rullas diagnosen upp den vägen.
Mm. Så att det beror på var man har problem med bindväven i kroppen, så är det olika former av liksom EDS.
Ja. Och i det fallet då som jag pratar om, den här vaskulära formen, det som då sitter det, då är kärlväggarna inte så hållbara. Mm. Så pojken, när han sträckte sig, så orkade inte. Han spelar och har högt blodtryck och pulsen går fort och han spelar pingis. Och plötsligt så brister kroppspulsådern, vilket aldrig skulle hända annars.
Mm.
Och det är ju den, och det är ju de allvarligare. Sen kan man då tänka sig att om man får kutrygg och snedrygg och ont i leder, axlarna hoppar ur led, fingrarna hoppar ur led, eller är ur led, eller kan väldigt lätt glida, sånt där. Det är ju saker som man måste tänka på i andra sammanhang, man får snedbelastning och allting. Mm. Men det dör man inte av om det är än så obehagligt. Men om så det är bra att veta vilken form man har.
Så att EDS kan vara allt ifrån lite besvärligt till dödligt? Är det det du säger?
Ja, det finns olika former, precis.
Du sa ju att 1 av 10 000 människor ungefär i Sverige har EDS. Mm. Vilken ålder brukar man upptäcka EDS i?
Alltså numera, det finns ju ett mörkertal förstås där man inte vet det. Men numera är väldigt många familjer kartlagda. Så att man kan upptäcka det tidigare och tidigare och tidigare. Därför man gör DNA-testning. Man vet på vilka kromosomer, man vet vilka delar, var det sitter. Och då kan man leta och hitta de här olika generna. Så att det har krypit ner i åldrarna. Och, man fångar ju inte alla, men man fångar många. Sen så är den lilla brasklappen för säkerhets skull då, som jag vill lägga in då, är man kan få mutationer. Alltså spontana förändring av arvsmassa ändå. Till exempel av radioaktiv strålning. Det var ett exempel, inte just för EDS, men för påverkan på arvsmassa. Så att
det kan bryta ut utan att det är genetiskt, men det är oerhört ovanligt.
Det är mycket ovanligt.
Okej, om du skulle säga så här, vilka är de vanligaste symptomen på de olika formerna av EDS?
Jag skulle säga att det är överrörlighet i leder, hudsymptom och blödningsbenägenhet.
Vilken typ av hudsymptom?
Allt möjligt från väldigt töjbar, känslig hud, genomskinlig, tunn. Alltså när kollagenet, det här proteinet, och elastatinet som det heter. Mm. Det finns också det som gör att det är svikt och töjbart och sånt där. Mm. Det påverkas.
Mm-hmm. Okej. Okay. Men man brukar ju säga, eller det jag har kunnat läsa mig till i alla fall om EDS, det är att det finns så himla stort mörkertal.
Ja.
Varför gör det?
Alltså det är därför man söker för andra symptom. Man söker inte för ett syndrom med flera grejer, utan man söker för ont i en axel som hoppat ur leder, ont i fingrar, dålig syn, sned rygg. Och så tänker man, vad är det för fel på ryggen? Och så fokuserar man på den. Mm. Eller sådär. Men man
går inte dit och säger, ja, det kan det vara EDS. Nej. Det är inte det första man tänker. Nej.
Men det gör nog de som har det i familjen. Ja. Så där är man mer lyhörd. Mm. Men det är om det dyker upp nytt eller om det har legat... Det kommer då 2 recessiva anlag som så att säga ligger långt bort och det inte finns i släkten känt.
Mm. Men du, om man då har EDS, finns det någonting som man, det är ju en genetisk sjukdom, så finns det någonting som du kan göra om du vet att du har EDS? Du vet det redan från start, därför att du har gjort ett genetiskt test på barnet. Ja, och du vet barnet är drabbat.
Ja.
Finns det någonting man kan göra då?
Nej, det är det inte. Men man kan underlätta. Man kan se till att man håller igång med viss träning. Man kan se till att man inte sysslar med kanske, nu ska jag säga det, med ishockey. Där man får mycket slag, man har ju sämre sårläkning. Och sådana saker, att man väljer bort sådana
tuffare miljö. Liksom.
Ja, det får man väl säga. En yttre miljö som gör att du får stötar och slag. Mm. Det pallar du inte med.
Är det så?
Ja.
För vad händer då?
Du får blödningar och kärlen håller inte och det spricker och huden är tunn och du får sår och såren tar jättelång tid att läka. Du måste sy dubbelt så tätt och du får ha stygnen mycket längre för det läker inte ihop och det är sämre kvalitet på allting. Och det är i synnerhet nu hud.
Och vad gör man då om man vet att man har en människa som har EDS, oavsett om det är en ung människa eller en medelålders eller äldre, vad gör man för att så att säga förbättra livet, maximera det goda så att säga?
Ja, allting från sjukgymnastik till om man har ledbesvär med ortoser, alltså stödjande, alltså det blir ju symptomatisk behandling. Där man har sina problem, där får man se till med hjälp, sjukgymnastik, arbetsterapi den här typen av grejer, och undvikande av faror som jag nämnde då, som inte är så bra.
Men eftersom du också säger, det är så många olika sjukdomar, det kan drabbas så olika hårt, så kan jag tänka mig att det måste ju vara liksom, de människor som drabbas måste ju verkligen gå hela vägen från att de lever ett alldeles normalt och vanligt liv och idrottar och jobbar och märker inte av det så mycket.
Ja, man har ju det från födseln.
Ja, men jag menar, det måste finnas den mildaste formen, kanske man inte ens, kanske inte påverkar livet negativt, eller?
Jo, det gör det nog, men inte så mycket som den allvarliga vaskulära med kärlen då, när blodkärl kan spricka när som helst.
Och hur måste man leva då?
Ja, säg det, lågt blodtryck.
Ta det lugnt, är det
alltså på något sätt, samtidigt vet vi att träning då sänker blodtrycket. De har ju andra fysiologiska mekanismer som fungerar alldeles utmärkt.
Mm.
Så höjer man, du vet, när man tränar så får man ju ett högre blodtryck och pulsen går upp. Så att man får väl hålla, man ska väl inte hålla på med extremidrotter och sånt där. Mm. Och det är ju den typen av råd man kan ge.
Mm. Det är en sak som inte jag förstår, Dr. Mikael.
Mm.
Den här, du sa ju så här, den här, jag har verkligen fastnat vid den här 13-åriga pojken, för jag tycker det är så fruktansvärt hemskt. Han står och spelar pingis, åker in, du får in honom som patient och han dör.
Mm.
Och han hade EDS. Och då sa du så här, ja men de visste i familjen att han hade det.
Ja.
Men hur kan det inte stå i hans journaler? Alltså, eller hur kan det inte finnas ett varningssystem kring någon som har en så allvarlig form av EDS? Att
det kommer
in
ett chockat barn nu som slits ur en ambulans. Det var ingen som läste journaler då. Alltså man hinner inte.
Men alltså det borde finnas...
Det var i skolan som mamma och pappa var inte med. Han är ju 13.
Mm.
Så att det här hände och någon sa att han var sjuk. Och det hade inte spelat någon roll. Vi hade inte kunnat rädda honom. Man hade inte kunnat laga den där. Annars kan man ju nu för tiden rädda folk med åderbrock. Med brock på kroppspulsådern. Man stoppar in en strumpa inuti och sånt där.
Just det. Det är
ett spännande ämne bara det i sig. Vad man kan göra med kärlteknik och sånt.
Mm.
Men det hade inte varit aktuellt på ett sånt här. För att då har du ju sönder med kärlet. Då kommer inte den fastna. Det går inte att sätta. Det funkar inte.
Ja, men jag tror att jag är ute och far efter att om ett barn i det här fallet har en så allvarlig sjukdom att man vet det, så borde det finnas något slags varningssystem för det. Förstår du? Man vet att han utsätter sig för en risk när han rör på sig.
Säg till en 13-åring att inte spela pingis.
Nej, men det är klart man inte kan göra. Men däremot så kanske man kan ha ett, inte vet jag, som till exempel med man kan ha diabetes halsband eller armband. Alltså det finns ju sjukdomar där man har olika signaler till de som tar hand om en. Eller att någon på skolan skulle kunna säga så här, han har EDS. Alltså att någon vet.
Ja. Alltså det är möjligt, man vill inte kanske prata om det. Det är ju en integritetsfråga. I mitt fall igen då, så hade det inte förändrat någonting. Vi handlade ju honom som ett barn i chock.
Mm.
Men det var bara att alla går inte att bota.
Nej, men jag förstår det. Men jag tänker så här,
blodet stod, han blödde ju ut. Allt blod
rann ut i kroppen. Men jag tänker så här, om det skulle finnas, det finns väl säkert unga och barn idag som har EDS.
Det gör det.
Och hur liksom tänker man kring dem och hur man hjälper dem?
Det är något som varje familj får ta ställning till.
Det
här är ju komplicerade problem, eller hur?
Mm.
Det är verkligen, vad gör man? Alltså vi har ju kommit in på det här många gånger förut, när alla tar för givet då, i synnerhet läkare och naturvetenskapare så att säga, att man vill veta allt.
Mm.
Men nu är det ju så här att nu kan vi kolla så här noga, så vi vet nu till det att du blir dement när du är 59.
Mm.
Vill du veta det?
Jag vet inte.
Och det här med att se in i framtiden.
Skulle du vilja veta det?
Nej, absolut inte.
Varför inte då?
Nej, det skulle förstöra resan.
Nej, men det är kanske skönt att veta, för då kan man maximera resan fram till 59.
Nej, jag tror inte det. Men däremot så sitter jag i den positionen att jag väldigt ofta levererar. Vad är det vi vet, vad är det vi inte vet? När jag kommer med kritiskt sjuka personer så säger man, det här är så här ser det ut. Nu ska vi göra det här. Det här kommer gå bra, det här kommer gå dåligt. Ibland vet vi inte. Och ibland säger man det, man vill ju lämna positiva besked.
Mm.
Men ibland så kan det faktiskt vara är lika värdefullt, i synnerhet då, för anhöriga att få reda på riktigt att så här, nu är det allvarligt, nu kommer det här, nu går det här inte att ändra.
Mm.
Det här är ju övergripande, viktiga, medicinska, mänskliga frågor. Vi har ju lämnat EDS-problematiken här och pratar om etik. Men det är svårt. Det är både spännande, allvarligt, men det är viktigt också.
Ja, och jag förstår att det inte hade förändrat någonting där och då. När han väl kom in så hade ni inte kunnat rädda livet på honom oavsett där. Tidigt 90-tal var det, va? Men det känns ändå otroligt sorgligt.
Ja.
Har du träffat fler EDS-patienter?
Oh ja. Och jag har stoppat rör och sonder i dem och sånt där. Jag har varit väldigt försiktig. En annan patient då, från samma familj får punktering på lungsäcken. Den faller ihop lite då och då. Och då måste man stoppa in en slang där. Och då är huden, och det blir ju skador och det tar tid för det där att läka. Man vill ju vara så traumatisk, alltså så smidig man bara kan med tunna grejer. Det är ju oerhört viktigt då. Så att man är Men det måste göras, för du kan inte ha en kollapsad lunga. Så att, ja, jag har träffat dem.
Men så det här, just det här är en familj som är drabbad, ja, helt enkelt. Genetiskt, ja, så bär de på detta.
Ja.
Och är det då bär de inte på den recessiva utan på den dominanta?
I deras fall så vet jag inte vad de fick för slutlig, vad de har för slut, vilken gen det är. Mm. Jag vet bara att det var ju för... På pojken så var det den vaskulära, en allvarlig form då.
Finns det någonting, alltså pågår det någon forskning just nu kring EDS och hur man skulle kunna hjälpa de här människorna?
Ja, alltså det är mycket, alltså, genetisk forskning, man kommer ju längre och längre och det blir lättare och lättare att upptäcka.
Så vad skulle kunna, liksom, vad skulle kunna, alltså, man är, vara lösningen på EDS?
Ja, genterapi, men det, sånt finns ju inte i världen 2018.
Vad är genterapi? Vad är
nej,
det?
Att du skulle kunna förändra när cellerna delar sig, att du kan ta bort trasiga...
Är det här som man brukar säga att man klipper, ja, man klipper bort de celler man inte...
De
anlag man inte vill ha?
Ja.
Men hur långt ifrån det är vi? Om vi nu bortser från den etiska frågan i det. Men hur långt ifrån det är vi rent praktiskt och faktiskt?
50-100 år. Det är oerhört komplicerat det där. Mm. Men är det omöjligt? Nej, det är det inte.
Men det är men det
kommer
som
jag
är
liksom... kommer aldrig få uppleva det. Nej, det tror jag inte. Så det tror jag inte.
Vad gäller det mera liksom närmare då? Finns det någon utveckling för EDS drabbade när det gäller liksom omvårdnad, om vi säger så? Om man tänker sig att man får leva med det här, men att man kanske kan få ett så bra liv som möjligt.
Ja, absolut. Ja, det finns ju bättre grejer och bättre liksom stödåtgärder och sånt. Och tidigare upptäckande, så att man kanske inte överbelastar en led som hoppar ur led 28 gånger istället, utan man kan stödja så att den bara hoppar ur led 4-5 gånger, så att det inte blir skador på brosket och så vidare och så vidare. Mm. Så att den typen, men det är ju allt efter det blir ju en reaktion på någonting som har hänt. Så att, men man åt att de här genetiska sjukdomarna, som det upptäcks 7, 8, 9, 10 nya sjukdomar i världen per år. Inte av EDS, men av genetiska sjukdomar. Mm. Därför att vi blir bättre på att hitta dem. Och vi blir säkrare på var någonstans de sitter och sådana här saker. Mm. Så att det tillkommer sjukdomar. De finns ju här ändå, men vi vet mer. Vi lär oss mer och mer om dem. Men innan vi har kommit dit så är det väldigt, väldigt långt då.
Så egentligen är det så att för EDS så finns det egentligen inget bot.
Nej, det gör det inte. Men lindring.
Men det finns lindring.
Ja.
Och vi har blivit bättre i Sverige på att kartlägga.
Det har vi blivit. Och någon sak till som är väldigt viktig, som du och jag försöker göra. Och det är ju att synliggöra. Du vet, det har en enorm betydelse för människor att någon tror på en. Att man förstår, jag har den här sjukdomen. Lite bara allmänt liksom respekt och synliggörlighet, eller vad det kan heta.
Mm.
Att man vet att det finns. Mm. Och det är man, livet är en gåva. Och livet är orättvist. Och vi får olika gener av våra föräldrar. Men och var och en gör vad man kan med dem. Och vi försöker ju då lindra så mycket som möjligt. Och jag tror det är bra att känna till de här sakerna. Att förstå att det är ett syndrom, så att man kanske kan ta hand om en EDS-patient första gången den blir sjuk. Mm. Inte 58:e gången när den blir sjuk.
Eller tänker jag, det som du pratar om, som vi gör på Läkarpodden eller försöker göra, att man pratar om det, så att nästa gång jag möter en människa som kanske eventuellt säger till mig att nej, men jag har en sjukdom som heter EDS, så vet jag i alla fall vad den pratar om.
Ja. Ja,
det tycker jag känns bra.
Ja.
Så stort tack för det. Jag tror aldrig jag har lärt mig så mycket under ett Läkarpodden-avsnitt som jag gjorde den här gången. Alltså så mycket nytt, Dr. Mikael. Mm. För det här hade jag faktiskt inte hört talas om tidigare.
Nej, men det är kul att stå till tjänst. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt.
Och det är ju så här att det är ju ni som lyssnar som tipsar oss om olika ämnen som ni tycker att vi borde ta upp många gånger. Så det är vi otroligt glada och tacksamma över. Det kan ni fortsätta göra till exempel på läkarpodden@tv4.se som är våran mailadress. Eller så kan ni gå in på vår hemsida på tv4.se/läkarpodden. Och vill ni så kan ni också nå oss och följa oss på Instagram, på Läkarpoddens Insta. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack snälla Dr. Mikael.
Tack så mycket.
Puss och kram.
Kram så mycket.
Var rädda om er och var rädda om varandra.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.